Och välkomna till min lilla värld, Dennis värld. Och framför mig, eller bredvid mig kan man ju inte kalla det heller, men en bit ifrån mig i Stockholm så har jag min kompis Emil Marsak.
Tjena.
Tja Emil, hur är läget?
Jo, det är bra. Tack.
Kul att se dig.
Detsamma.
Du ser ut att må bra.
Ja, det gör jag.
Ja, härligt. Emil, det har hänt mycket sedan vi träffades sist. Vi pratar rätt ofta i telefon du och jag, men det har hänt massa grejer. Jag vet att du håller på med ett projekt. Jag vill ju gärna att du berättar lite om det. Jag tror lyssnarna är nyfikna. Jag vet att lyssnarna är nyfikna, för det är många som har hört av sig till mig. Och, den där Emil, när kommer ni en ny podd? Nu är det här Emil. Folk lyssnar på dig. Folk är nyfikna på vad du håller på med. Är det något projekt? Berätta.
Ja, egentligen är det fler projekt. Men ett av de stora är att jag och Agneta Sjödin håller på och undersöker möjligheterna kring att starta upp en YouTube-kanal. Där vi bland annat då ska ha UFO-temat på en seriös nivå som tilltalar folk som vill dels lära känna ämnet, men också de som redan är insatta i det. Och utan att det blir något humorprogram eller något sånt, utan på en bra nivå. En seriös debatt helt enkelt.
Det låter jäkligt intressant. Det tror jag att det är väldigt många som väntar på något seriöst. De flesta vet väl kanske det som, eller flesta. Många vet nog om att Felix Herngren kör på TV4 nu en serie, och ett av avsnitten kommer faktiskt idag. Så givetvis ska vi titta på det. Vad tycker du om det?
Alltså, jag har faktiskt inte, jag har haft så sjukt mycket annat att göra, så jag har inte hunnit se några avsnitt. Och sen så gillar jag, är den här kategorin av människor som gillar att vänta tills alla avsnitten är släppta, och sen så sveper jag igenom dem på en gång, för jag har så lite tålamod, så jag orkar inte vänta till nästa vecka. Så det är bättre att vänta in alla, tänker jag.
Helt rätt. Det är lite som jag också tänker innan jag uttalar mig vad jag tycker och tänker. Sen, alltså han är ju en rolig kille, Felix Herngren. Hans fru kontaktade faktiskt mig förra året och ville ju ha med mig den här inspelningen. Jag tackade nej. Jag behöver inte gå in på anledning, men jag gjorde det i alla fall. Och jag har tittat på de här avsnitten nu. Det är roligt och det är bra. Men jag ska vänta och uttala mig mer i detalj när jag har sett alla avsnitten. Lite som du, Emil. Det som jag tycker är spännande nu med det du håller på med, Agneta Sjödin, det är att ni kommer ju jobba väldigt seriöst med det här. Ni kommer ju verkligen undersöka vad är det som har hänt, intervjua människor, vara på platsen och filma, dokumentera och presentera på YouTube. Så att det blir en helt ny station eller kanal som ni kommer öppna upp på, istället för streaming på TV och så vidare. Så att det är ett intressant forum, och vi vet ju att det är många som tittar på YouTube idag, särskilt unga. Så ja, alltså, vad har ni för intressant... Ja, förlåt.
Ja, nej, men för att... Ja, nej, men, tanken är att vi... programmet ska innehålla två delar. Det här är ju bara vad vi hoppas blir liksom. Men, och vi håller på att arbeta med det här, utformare. Men det finns en del där vi har någon form av reportageliknande utredande form, där vi åker till platser där finns antingen varit kända UFO-case eller vittnesmål och så vidare. Så att vi är i terrängen, vi är i miljön, står på platsen där det hände, och sen försöker vi återberätta miljön som så gott vi kan utifrån vad vi har läst hände på platsen. Men även tar in våra tankar, för det är oftast så kommer liksom inte allting med när man läser om ett fall. Hur träden står, vilken terrängen var, alltså hur bra är sikten, är det mycket skog, är det lite skog? Det finns många sådana saker som inte står med i en text. Och då kan vi bidra med det visuella i de här resorna som vi gör då. Och där har vi redan, vi har till exempel varit i USA. Och där besökte vi Roswell och var på den riktiga kraschplatsen i Roswell där de koordinaterna var där skeppet slog ner så att säga. Och det är ju inte det här stället som många tror, det är en skylt och så tar de en selfie. Utan man får åka bilen ute i Jotan eller på så här, ute i öknen. Det är typ inga bilar som kör, det är som en grusväg i flera timmar. Och sen får man stanna bilen där och så får man klättra över taggtrådstängsel och så gå ytterligare en timma in på någon bondesmark där som man egentligen ska be om lov för i USA. Men det gjorde inte
Och
vi.
det gjorde du.
Nej, det gjorde vi inte. Så man får väl hoppas på att de inte skjuter den, men det är för mycket cowboysarvästen. Jag tror inte de bryr sig. Nej, men så, och sen får man ju liksom komma till den platsen med hjälp av GPS-positioneringen då. Och som vi förstod det utifrån det Agneta researchar fram från de stora ufologerna som har forskat i det här, det är att det här skeppet, sin första studs när den alltså slog ner, så studsade den en bra bit och sen där den slog ner så splittrades det och det var alltså spillror upp till 20, jag kommer inte ihåg om det var 20 kilometer bort. Så det måste ha varit en ordentlig smäll alltså. Men just själva nedslagsplatsen var ju där han, den här så kallade bonden, red på den här hästen. Nu minns jag inte hans namn bara för att jag tog upp det, men han vallade ju sin nötboskap där omkring. Så såg han ju de här märkliga metallbitarna som han beskrev och kom till platsen. Och där påkallade han ju den här sheriffen som i sin tur påkallade USAs försvarsmakt. Och sen satte ju hela den här historien igång. Men det kanske mest fantastiska var ju att verkligen vara på den platsen där det hände. Och vi såg ju också, det gjordes tydligen en utgrävning på platsen på 80-talet som jag inte kände till. Alltså en arkeologisk utgrävning där man gräver ett så här rektangulärt dike någon meter ner och mäter skikten och sådär. Och då, den fanns ju kvar, de hade fyllt igen den, men man såg ju tydligt var den här utgrävningen hade varit. Och sen fick vi information om att det var så mycket fiberoptik i det här skeppet. Så att den här otroliga hettan vid nedslaget gjorde att det smälte. Fiberoptiken smälte, så det blev som en grönblå hinna på alla stenar. Och det var verkligen bara runt i det området. Som en grönblå hinna på sten. Jag tog med mig en sån här sten hem. Som jag bröt av, det bröt loss där. Så det stämde faktiskt utifrån den rapportering vi läste. Sen så att spinna vidare på det här. Vi utgår ju också från de här orangea pärmarna som Försvarsmakten har haft sina. Vi har ju pratat om det tidigare, de har gjort undersökningar kring UFO och UAP och sånt genom decennierna från 46 till 99. Och i den så finns det ju också en redogörelse kring hur ett av de här stora jätteballongerna då, USAs försvarsmakt påstår att det här var en luftballong eller en väderballong som hade slagit ner. Och i den svenska rapporteringen som jag tror var 1952, bara några år, 4-5 år efter det här, då är det en bonde här i Mellansverige som hittar vrakdelar av just en sån här Operation Mogul-ballong i ett fält. Och han är då en bonde, inte utbildad fysiker eller någonting. Han kunde ju på en gång identifiera det här och säga det är en luftballong och ringde Försvarsmakten och sen samlade de upp det här hemliga teknologin som var då och skickade till USA, som Sverige av någon anledning gör med allt de hittar. Och då tycker vi lite konstigt att han då kunde urskilja, den här bonden i Mellansverige kunde ju då se att det var en luftballong som hade slagit ner, men det kunde inte den här majoren i USAs försvarsmakt enligt dem se att det var en luftballong, utan han trodde att det var ett UFO. Eller så var det ett UFO.
Det är intressant.
Så det är en av platserna där vi har varit på. Sen har vi varit på en rad andra för att hela den New Mexico, det som är fantastiskt är ju liksom att Oppenheimers första detonation och Manhattan-projektet, Trinity-bomben, det är bara några timmar därifrån. Samma sak White Sands, missilbasen där de testade massor, det är också några timmar därifrån. Så allt det här i det här området, som om det handlar om den här teorin där att på något sätt atomdetonationen lockade utomjordiska farkoster, att det var en signal på något sätt, så var det ju precis i det här området, för Trinity-projektet skedde ju bara året innan där. Eller om det var två. Mm. Ja. Mm.
Jag tänkte, du har ju gjort några dokumentärfilmer, bland annat UFO-relaterat The Tall Whites. Jag vet att det är många som har tittat på den, det är många som har skrivit och tycker att det är en fantastisk dokumentär. Kommer det bli någon fortsättning på den?
Ja, alltså det var faktiskt Charles. Först vill jag säga att jag har fått väldigt många människor, för den är ju stor i USA också, många som har sett den där. Men överhuvudtaget engelsktalande länder, Australien, Nya Zeeland, många har hört av sig. För jag tror, jag vet, den ligger mellan 4-5 miljoner unika strömningar någonstans. Men den, då har folk sagt att du måste ju fortsätta intervjua honom, för att det är ett legacy med honom. Han är ju ändå snart 80 år och ja, det vore bra att få fram så mycket fakta som möjligt från honom. Men och det låg väl kvar hos mig på något sätt, men så hörde faktiskt Charles själv av sig i ett mejl och skrev att undrar om vi inte skulle göra en fortsättning så han kunde berätta lite mer. Och han sa också att jag kan berätta lite extra sånt som inte jag har skrivit om i böckerna. Så att jag var ju då också i samband med det här i Albuquerque och intervjuade Charles Hall. Och då fick Agneta också träffa honom. Jag vet att hon gjorde ett avsnitt med honom för sin podd i samband med det. Men, och så nu håller jag då på och klipper en Tall Whites 2 då, utifrån Charles. Det som är lite kul med det också, att vi har ju då, det är en amerikansk kille som är jättefascinerad här, som är duktig så här, han gör ju då de här AI-programmen där vi gör bilder. Och utifrån Charles beskrivningar om Tall Whites i hans böcker, så har han då skapat med hjälp av AI bilder byggt på hans referenser på de här varelserna såg ut. Och han har ju skickat många, vi sitter och hjälps åt och jag styr regisserar lite, och han försöker bygga dem efter dels vad Charles säger och böckerna säger och vad han har sagt till mig. Men vissa av de här bilderna är ju sjukt bra, så de ser ut som reality footage, eller man ska säga, när de står i öknen och sådär. Så att sånt sitter jag och jobbar med parallellt och som jag ska försöka få in i Tall Whites 2. Men han tar också upp i Tall Whites 2, tar han också upp hur han träffade The Greys första gången. Och så det är en intressant historia.
För det var väl ingenting om The Greys i ettan, va?
Nej, jag lämnade utanför, för jag tyckte att det räcker med Tall Whites för människor att liksom bara smälta det. Så att nu kommer de in i bilden och agendan mellan The Greys och The Tall Whites. Och så finns det ju en tredje då som man pratar om, som man kallar för The Norwegians with 24 teeth, tror jag man kallar för. För de har 24 tänder istället för 32 tänder som vi har däggdjur på jorden.
Mm. Mm. Intressant. Ja, men då är det ju mycket på gång nu, märker jag.
Ja, ja.
Men har du något case här i Sverige som känner att du skulle kunna prata om?
Ja, ja, ja,
du vet att det som du kanske kommer dyka ner i.
Ja, det finns ju en rad case. Alltså, det jag tycker är så fantastiskt med det här, alltså, det stigmat som finns kring UFO och i Sverige och egentligen över hela världen. Men jag skulle ändå säga att USA har kommit längst i det. De är inte lika, de är inte lika stigmatiserade längre. De är mer öppna, speciellt om man åker vissa vilka stater. Folk kan bara prata om det som vilket ämne som helst, det är inget konstigt. Och lite så börjar det luckras upp i Sverige också. Jag skulle säga att den yngre generationen har inte alls det som vi har med oss. Liksom. Så att det som har burit med sig, tror jag, genom det här, det är att människor på kamerorna sitter massor med skatter och berättar. Saker som inte du och jag eller någon annan har talas om. Och det har att göra med stigmat att de inte vågat över kanske 10-20 år. Men nu när det börjar komma upp till ytan och det som händer i USA och överallt, så har folk börjat träda fram. Och de här rapporterna blir mer och mer, ja, för alla, eller folk vågar berätta helt enkelt. Och därmed så kommer det nya stories, fast som egentligen är gamla.
Men det är så jag upplever det också, och jag märker det i och med att det är väldigt många som skriver till mig och berättar också. De berättar om saker och ting som de aldrig skulle ha gjort förut, för att de känner att nu är det kanske dags att göra det. Och det är tack vare att folk öppnar upp sig mer och mer, och då kanske man vågar även en själv att prata om det. Jag vet själv av erfarenhet, jag satt ju på hemligheten länge innan jag öppnade upp helt och hållet. Och jag vet att det är många som vet väldigt mycket och har upplevt många, många konstiga saker som de inte heller kan sätta ord på. Det är jättesvårt att förklara för en människa som inte har upplevt det. Så att det är jätteroligt att det börjar släppa mer och mer, och det är fler som du och jag som håller på med det här. Det är faktiskt bra. Så ja, vad har du mer på gång?
Om jag bara hoppar tillbaka, du frågar mig om ett fall. Jag och Agneta var ju i Nyberget. Det finns ju en rapport kring det på UFO Sverige, tror jag. Om en incident som hände. Det ligger i Dalarna, nordväst upp, ungefär 2 timmar, 2,5 timmar från Stockholm. Och nu kommer till Nyberget, och ja, det är två orter precis bredvid varandra runt en sjö. Där man egentligen för många år sedan, eller decennium sedan, bröt malm. Mycket rik malmmark. Så det är någon gammal gruva där de har prospekterat, ja, då, som är nedlagd. Men, och jag tror det var, nu kan åren vara fel, men jag får mig att det var 1987, så är ett känt fall som det finns återgivet i UFO Sveriges arkiv, där en kvinna, jag tror hon får ett brännmärk på ryggen när de tittar på en sån här, och hundarna springer in, jag kommer inte ihåg exakt hur den var, men det var i alla fall ett känt fall som de rapporterar om, och hennes plagg finns ju kvar med det där brännmärket hon fick på ryggen. Sen, det man inte känner till, att 2 år efter det, eller 1 år efter det, så dyker ett liknande föremål upp, fast på då södra delen av sjön. Och den intervjun har ju vi gjort då med de människorna som var där. Och även en av dem lever inte längre, men det finns ett gammalt vittnesmål på video från henne. De beskriver det här objektet, och det har de sett flera gånger efter det. Så att, det verkade vara då, ska jag säga, besökt ställe slutet på 80-talet, början på 90-talet. Men det finns ju många sådana här.
Har du någon teori?
Nej, vi frågar ju de frågorna. De själva tror att det har att göra med malmen. Att de är intresserade, att det på något sätt har med gruvorna att göra. Mm. Och vad det skulle vara vet jag inte. Men det menar de på. Och ja, precis.
Intressant. Nej, den där hade jag har aldrig hört om det där. Men det är någonting som ni kommer ta upp då i den nya eller Spotify. Nej, vad heter det? YouTube är det ju.
Ja, YouTube. Ja, precis.
Ja, det är mycket som händer nu uppenbarligen i hela världen. Det är ju otroligt många händelser. Senast häromdagen, om det var igår eller om det var förrgår, så dök det upp på en sån här väderradar någonting som var hundratals kilometer i diameter. En glitch. En störning, påstår många. Men var det det? Eller är det det? Det är frågan. Har du hört talas om det?
Nej, det har jag helt missat. Nej, det var det igår?
Västra sidan Afrika. Ifrån västra sidan av Sydafrika. Där dök den här upp på en väderradar. och svepte norr upp. Och sen var den borta. Och sen stod
Du får skicka länken, det måste jag...
Ja, jag ska göra det. Sen, det kan vara en glitch, det kan vara någon störning, vad som... Ja, jag vet inte. Det är rätt intressant faktiskt att läsa det. Men det är ju väldigt mycket nu UFO-grejer som kommer fram. Mer och mer kommer ju uppenbart... Jag menar från Ukraina nu, senast idag, så såg jag några filmklipp ifrån folk som hade filmat och föremål som hovrade över en stad.
Men det var väl någon vecka sen eller någon månad sen som det dök upp. De sitter ju med sådana här ATGMs, vet du, raketer och väntar på ryska stridsvagnar. De sitter de någon mil ifrån och skjuter, men de har ju jättebra kameror som kan zooma in. Då sitter de med sådana, precis vid fronten är det ju, och ser ett föremål som bara dyker upp. Jag tror den ena på ukrainska säger så att ska vi skjutas? Den andra bara nej. Det här ska vi inte skjuta på. Men det är ett föremål som hänger precis. Och ryssarna sköt inte heller. Så att de måste ju också ha sett det.
Ja.
Det är spännande.
Ja, uppenbarligen. Ja, men de är väl nyfikna vad vi håller på med. Galningarna, människorna. Som slåss mot varandra fortfarande. Det är märkligt kan man ju tycka. Och den situationen som vi har nu nere i Israel. Och Iran då med börjar hetta lite där nere. Och jag, vad tror du, vad blir det för utgången av det här? Kommer det eskalera? Vad har du för magkänsla?
Jag vet inte, men jag har en känsla av att jag hoppas att sunt förnuft vinner, för att jag tror att det finns en trötthet och en uppdämt behov av, man är så led på Iran, och Iran i den här delen av världen, de har ju manipulerat alla länder runt omkring och haft sina proxyarméer till höger och vänster som de sponsrar med vapen och det andra. Det är de som orsakar all instabilitet, allt från Afghanistan till Jordan. Alltså det är ju, Iran är den stora manipulatören där som man har låtit vara alldeles för länge. Och de har ju haft Rysslands stöd tidigare. Jag tror inte de har det lika mycket för de själva sitter i skiten i Ukraina. Så jag tror att de ligger lite risigt till, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att folk är trötta på det. Andra länder, de kommer få... Även de arabiska nationerna runt omkring, andra nationerna, de är ju också led på Iran. Så att jag tror att det kan hetta till ordentligt där.
Ja, tyvärr. Det kommer ju skapa oreda i hela världen som sagt. Och vi får väl hoppas att det inte blir så, för risken är ju väldigt stor att det blir då tredje världskriget. Och det vill vi inte ha. Vi är trötta på alla krig nu som sagt. Tänk om alla skulle satsa på att undersöka UFOs istället. Det hade varit bättre att lägga tid på det istället och alla pengar på det istället för vapen och ta ihjäl varandra. Tycker jag. Du, till något helt annat nu. Vi kan ju sitta och prata hur länge som helst, men jag tänkte att det här avsnittet ska vara ett kort avsnitt. Jag vill gärna träffa dig. Det är så mycket enklare att prata om saker när man sitter face to face. Det här med data och sitt... Nej, jag gillar inte det riktigt. Men jag tänkte, det var ett tag sedan vi gjorde det här, och jag vet att det är många som är nyfikna av vad som är på gång. Nu har ju du berättat om det. Sen är det något annat som vi har på G också. Och vi ska inte gå in i detalj, men du är involverad i det också. Och just nu så har vi en producent som jobbar med ett projekt som vi håller på med. Som förhoppningsvis kommer bli av. Det är bara att hålla tummarna nu. Att det blir av i Panama. Och han befinner sig ju i Los Angeles just nu. Och... pitchar det här nu för de stora aktörerna där. Och jag ska inte nämna några namn eller företag eller produktionsbolag eller distributörer. Men det är både du och jag och Peter också givetvis håller ju tummarna nu att det här kommer gå vägen. För det kommer ju öppna väldigt många dörrar. Och vi kommer inte heller gå avslöja nu vad det egentligen handlar om. Men det är ett stort projekt i Panama som förhoppningsvis kommer hålla på väldigt, väldigt länge. För att det är så mycket content, det är så mycket innehåll, det är så mycket blod, svett och tårar. Och connected också till UFOs. Just vad har du att säga om det?
Nej, jag tycker ju bara det vore ju fantastiskt härligt om det blir av på alla sätt och vis. Så jag håller i tummarna.
Ja, du har ju varit med. När var vi där? 2019 va? 18?
19 tror jag. Det var inte 19.
19 var vi där. Var vi där en vecka eller två? Jag kommer inte ihåg. Vi hade ju så kul. Man
ja.
Bort.
Ja,
det var jätteintressant. Mm. Och vi träffade Gunayala hövdingar. Och vi var runt på öar och ställen. Och träffade jättemycket människor. Mm. Och
det var där. Ja. Jag tror jag berättade i förra avsnitt. Men det var där ni hyrde det där lilla. Ett tvåmotorigt litet plan. För det går inte att komma ut där på någon sätt. Han tittade på Google Maps piloten och sa, men där, den där flygbanan borde jag kunna landa på, som var en flygbana kvar från andra världskriget som amerikanerna hade byggt.
Ja.
Och den var verkligen det var på en ö, så började den i ena ändan vid stranden och slutade vid andra sidan ön nere vid stranden. Mm. Och sen när han flög in liksom, då flög han över den och så kollade in läget. Och sen flög han lågt, det såg ut som att man skulle landa i vattnet. Och sen flög han lågt och så satte ner hjulen precis där banan började. Och så började han bromsa som en tok. Kom ihåg det? Och vi låg helt framåtlutade plan. Och bara bromsa. Och sen det kunde vara 15 meter kvar på banan. Då blev det stopp på planet. Vi kan vända runt och köra tillbaka. Så sa han på spanska, grabbar, köp inte några grejer från indianerna. För då kommer vi inte kunna starta.
Roligt. Nej, då var jag inte så kaxig kan jag säga. När vi flög över den där lilla ön och så pekar han ner där. Mm. Där ska vi landa. Okej. Okay. Mm. Det var det livet. Mm. Nej, men det var fantastiskt att få träffa dessa människor. Och jag längtar ju tillbaka. Och jag hoppas verkligen att det här kommer bli av nu. Jag vet att den här personen i fråga nu som befinner sig just nu i Los Angeles och pitchar det här för de stora aktörerna gör sitt yttersta. Och vi är rätt övertygade om att det kommer bli något riktigt, riktigt stort för den internationella marknaden, tror jag.
Jag hoppas det.
Jag ser fram emot det.
Verkligen.
Eller?
Ja, det kommer vara så kul att vara där nere och filma och bo med indianerna någon månad.
Ja. Mm. Indiansk namn kanske du får också.
Ja.
Jag vet aldrig.
Ja. Vad får du för namn då? Den stora stenen.
Ja. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag kommer ihåg att när det var första gången, det var 2013. Mm. Då fick jag faktiskt ett namn.
Fick du?
Ja, men jag kommer inte ihåg. Jag har nog förträngt det. Det kanske var ett korkat namn. Jag vet inte. Uh-huh. Det var någonting alltså.
Okay.
Men ja, nej, det blir ett intressant projekt. Och vi vet ju också att det projektet som vi kommer starta upp där nere då kommer bli, ja, förhoppningsvis göra så att vi kan starta upp andra projekt där nere.
Mm.
Så att det kommer börja med ett gigantiskt projekt som i sin tur förhoppningsvis kommer starta igång andra projekt. Så att det ena ger det andra. Så att det är det jag ser fram emot. Och sen håller jag på faktiskt, eller vi, ja, där är inte du involverad faktiskt. Vi håller på med en dokumentärfilm här i Sverige också. Som jag är med i. Och ett antal andra människor som har haft UFO-upplevelser.
Mm.
Och där kan jag inte heller nämna några namn, vilka som är involverade och vilka producent och produktionsbolag och så vidare. Men det är någonting som förhoppningsvis kommer dyka upp i tv-rutan framåt hösten och vintern här, som kommer.
Mm. Spännande, kul.
Ja, men det blir spännande. Och jag vet vilka ungefär som är med, någorlunda sådär. Och sen berättade jag faktiskt om den händelse som jag upplevde den 96 i Sundbyberg.
Mm.
Så att det blir spännande. Och den dokumentären, den är ju mer seriös. Det finns ingen humor överhuvudtaget i den. Den är väldigt stel.
Mm.
Men förbannat bra, tror jag.
Mm.
För För det är vanliga människor, allt ifrån poliser och advokater och killar som jag.
Mm. Som har men det behövs ju, det är jättebra. Ja. Det är precis vad som behövs. Mm.
Ja. Mm. Alltså det är spännande, det är mycket som händer nu. Men jag tänkte så här, har du något mer att säga?
Nej, inte. Du vill att jag ska säga något speciellt.
Vad säger något?
Ja, jag hoppas att det kommer att vara ett bra år för att det ska dyka upp saker. Och att det inte blir något tredje världskrig kan man väl säga.
Då kommer katten här också. Ja, det hoppas jag på också givetvis. Mm. Det är mycket saker som är på gång. Och nästa gång så träffas vi tillsammans istället för att köra här på det här sättet. Och vi kanske ska ta och plocka med någon.
Ja.
Kanske Peter.
Kanske Peter.
Agneta.
Agneta.
Why not? Sitta och spåna lite om det som händer just nu. För det är mycket som händer som sagt. Nu tycker jag att vi kortar av det här. Eller avslutar det här nu. Och så pratar vi mer kanske om en vecka eller två igen.
Ja.
Och så...
ja, men det blir jättespännande.
Ja, det blir jättebra.
Super. Ja. Ja. Ha det bra så länge då. Tja, hej.
Ja.